Ja, då ska vi fortsätta med den andra lektionen som enligt mina papper har rubriken Skapelsen och Guds ord. Som ni märker av programmet så är det ganska mycket som ryms i rubrikerna. Och det är lite svårt att sortera ut vad det är av allt det viktiga som Bibeln lär i dessa ämnen som nu ska sägas på denna stund. Skapelsen och Guds ord. Vad säger Bibeln då först om skapelsen i korta ordalag? Ja, det är ganska enkelt och det är ju klart framställt först och främst i Bibelns början. Det är en mycket viktig sak och det är ju där Bibeln börjar. Gud är den som har skapat allting. Ingenting finns som inte är skapat av honom. Han själv är inte skapad. I begynnelsen så finns bara denne enda sanne Gud som vi nu har talat om. Och kom du ihåg att den Gud vi nu talar om, det är den treenige guden. Denne treenige Gud har visserligen först i tidens fullbordan antagit mandom när det gäller sonen. Så sonen är inte sann Gud och sann människa i en person från evighet, utan blir detta i tiden också sann människa. Så att den evige sonen tar upp i sin person den sanna mandomen. Det sker i tiden. Men från evighet finns sonen. Så att den Gud som fanns av evighet före skapelsen är alltså Fadern, Sonen och den helige Ande. Man kan också se detta att hur Fadern är där. Sonen ser vi genom ordet. Vilket Paulus betonar när han säger att det är genom Kristus som allting har blivit till. Och utan honom har ingenting blivit till som är till. Allting har kommit till genom sonen, genom ordet. Sonen som är ordet, det eviga ordet. Och den heliga ande som svävar över vattnen. När Gud först skapar fram universum i rå, obearbetat, ofärdig form. Det är inte färdigt ännu. Han skapar fram det, men det är mörkt. Det finns inget ljus och det är inte uppdelat så att vi har atmosfär och så vi har en jord med hav och torrt land, utan allt är svårt att föreställa sig, men det är som en sammanblandning av allting. Det är som en deg, eller det är bara mörker, och det är inte två sorters vatten som vi har nu. Det är vatten som finns här i gasform och det flytande vattnet, utan det är någonting kanske mitt emellan. Vi vet inte, för det förhållandet har vi ju bakom oss. Men när detta har kommit till, allting är mörkt, men nu finns materia där. Nu är inte bara den treenige guden där. Ja, då står det ju att Guds ande svävar över vattnen. Det betyder att Gud har inte förlorat kontrollen. Att det har blivit ett kaos som han inte styr och regerar och nu ordnar upp under 6 dagar så att det blir denna fantastiska värld som vi kan se. Där ser vi alltså treenigheten från första början. Fadern, ordet och den helige ande. Och så skapar Gud precis som det står. Egentligen är det ingenting i förnuftet som säger att så här kan det inte ha gått till. Endast när förnuftet är oförnuftigt, ologiskt och tänker så här att det som kom till måste ha vuxit fram lika långsamt och gradvis och efter de ordningar som Gud nu uppehåller och bevarar den skapelse som han har skapat. Då blir det problem. Då säger man, det går ju inte. Och inte på 6 dagar. Då måste Gud ha använt sig av miljontals år för att få fram detta. Det är ytterst ologiskt. Det är ju inte så att det blir till bättre genom att lägga till massa nollor så man får en längre tid. Så att man kan säga av ingenting blir ingenting under en viss tid. Men om vi låter en längre tid gå, då blir det någonting. Nej, det är egentligen inte på något sätt i strid med förnuftet att Gud skapar hela världen på 6 dagar. Om förnuftet beaktar vem det är som skapar. Om du och jag skulle ha gjort det, då skulle det naturligtvis inte kunna gå på 6 dagar. Det skulle inte heller kunna gå på 6 000 miljarder år. Det skulle aldrig gå. Men denne store Gud som vi talade om i första lektionen, han skapar genom sitt ord. Han sa det och det blev där, det stod där. Och det är detta vi lovsjunger i den 33:e psalmen. Gud sa det och det vart, han befallde och det stod där. Och det är en tröst för oss att denne store Gud, han är min fader. Han är min hjälpare. Han är, som Moses säger, min klippa. Han är min herde. Han är min vägledare. Skulle inte han kunna bära mig i sin hand? Skulle inte han kunna beskydda mig? Skulle inte han kunna hjälpa mig? Jo, förvisso. Och han inte bara kan. Jag vet att han vill det. Och jag vet hur mycket gott han har gjort åt mig och åt hela världen genom sin son. Så högt älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Älskade denna onda värld, dessa syndiga människor. Jag vet hur mycket han har gjort för mig. Jag vet också hur mycket han har gjort för hela världen. Gud var i Kristus försonande världen med sig själv. När vi alltså ser Guds storhet i skapelsen och inte förklarar bort skapelsen, så ser vi något som också blir oss till tröst och hjälp när vi betänker frälsningen. Samma väldige Gud med samma stora makt som bara kan säga ett ord och så blir det som annars inte kan bli, som saknar förutsättningar att bli någonting. Han kan skapa av intet genom sitt blotta ord. Det är samma ord som ger syndaren, död i överträdelser och synder, liv. Det är ord som uppväckte Lazarus. Det är samma Guds ord som ger liv. Och nu skulle vi tala om skapelsen och Guds ord. Och då har vi redan sagt att Guds ord skiljer sig från människors ord. Guds ord har en sån makt som inget mänskligt ord har. Om jag säger ett ord, gräshoppor, svämma in i detta rum, det kommer några gräshoppor. Jag kan inte, jag har inte en sån makt, men Guds ord har det. Guds ord är alltså helt annorlunda än människors ord. Och det är ju hemskt att till och med kyrkligt andligt folk på många håll i världen glömmer bort detta. Åtminstone i Sverige. Man kan skriva på radion i Sverige och få in någonting som kallas för andakt. Men det är ingen andakt. 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 Det betyder man tänker på, beundrar Gud, tillbeder Gud, begrundar hans stora väldiga gärningar, talar om hans väldiga gärningar, vad han har gjort, hur dan han är, vad han vill. Och det blir ju till hjälp och till tröst för människor. Men inte talar de om det i de svenska andakterna, i den svenska radion. Och det måste ha sin grund i att man förstår inte den stora skillnaden mellan Guds ord och människors ord. Utan man talar människors ord och tror att det ska vara lika verksamt och bli till lika mycket tröst och hjälp. Man går inte till den heliga skrift, man går till världen Och man återspeglar det som händer i världen. Man talar om arbetslöshet och man talar om jämlikhet och andra saker som är aktuella i världen. Eller man berättar en historia ifrån något världsligt sammanhang. Men inte ger det den hjälp och den tröst som endast Guds ord kan ge. Om man nu begrundade vad Bibeln säger om skapelsen, så borde man förstå och värdesätta Guds ord. Förstå vilken makt Guds ord är. Och vi kunde också tillägga att man skulle också förstå vilken makt vi har fått i evangelium. Att bruka, att predika över och att få lyssna till. Och vi borde förstå att värdesätta och glädja oss åt när Guds ord inte förvanskas. När det bevaras, när det utläggs och predikas som det är Guds ord, rent och klart. Vilken nåd att få ha Guds ord. Vilken nåd att få läsa Guds ord. Vilken nåd att få bruka Guds ord varje dag. När jag känner mig kall. När jag börjar undra, hur är det egentligen med min kristendom? Jag tycker att det är inte riktigt som förut. Då var jag mer brinnande i anden. Jag kanske rent av har fallit ur nåden. Jag kanske har förlorat tro. Jag är så kall och död och likgiltig och svag och full av synd och ondska och begärelse. Och jag hatar ju inte ens synden. Om jag då bara kunde komma ihåg, ja, det finns ju ingen räddning då. Annat än Guds ord. Du har glömt bort Guds ord. Du minns inte Guds ord. Du brukar visst inte Guds ord. Om du ska få ett nytt liv igen. Om du ska bli brinnande i anden igen. Nytt intresse. Ny kärlek till Kristus. Och hat till synden. Ja, det kan du inte ta dig själv. Hur mycket du än anstränger dig. Men Guds ord. Det är annorlunda än människors ord. Guds ord kan. Ty Guds ord är lag och evangelium. Och jag ska strax komma tillbaka till detta. Men nu först något mera om skapelsen. Vi kan inte säga som somliga. Det spelar ingen roll om Gud har skapat världen så som vi läser i första Moseboks första kapitel, vers 1 till och med andra kapitlet, den tredje versen. Eller att han har skapat människan så underbart som vi får veta mer om i fortsättningen, från 2:4 till och med vers 25. Vi säger, det spelar en utomordentligt stor roll om det var så eller inte så. Och Gud har visat hur betydelsefullt det är genom att just bevara och ge åt oss på detta knapphändiga men tydliga och klara sätt skapelsen som det föreligger. Knapphändigt men så tydligt och så klart. Vi kan inte säga att det spelar ingen roll om Gud skapade världen på 6 miljoner år eller på 6 dagar. En del tycker det är ganska undligt varför vi så envis säger att Gud skapade världen verkligen på 6 dagar. Det spelar väl ingen roll. Vore inte Gud lika stor om han skapade på 6 miljoner år? Jo, visst vore han lika stor om han skapade. Hur han än skapade, så visst vore han lika stor. Men hur ska jag kunna veta vad Gud vill och vad han har gjort och vad som är Guds väldiga gärningar verkligen och riktigt säkert, om inte orden betyder vad de säger? Om Gud säger en sak men det ska inte förstås så som han säger det i sitt sammanhang med hjälp av grammatiken och sammanhanget. Är det så att det går inte att förstå Bibeln? Nej, vi kan inte vika ifrån denna sanning att Gud skapade världen på 6 dagar av det skälet att det står där så tydligt och klart. Det är en fråga om Bibelns trovärdighet och Bibelns klarhet. När Gud genom sina profeter och apostlar har undervisat oss, så han varit så god så att han har inte hittat på en specialgrammatik som inte går att studera. Han har inte börjat att använda sig av språkformer och språkliga uttrycksmedel som inte följer några som helst regler som vi kan lära känna och studera i språken. Utan han har varit så god så att han har använt just en mänsklig grammatik med mänskliga uttrycksmedel. Med språkets sätt att uttrycka sig. Som har många stora möjligheter att bruka, ibland en liknelse, ibland en bild, ibland rakt fram historisk framställning. Men Gud har nu brukat detta så att vi kan förstå det och ta del av det och veta vad som är Guds väldiga gärningar och Guds vilja. Så att vi av sammanhanget ser vad orden kan betyda, vad de innebär. Och när vi ser här hur Gud talar om dagarna med dess morgon och dess afton och hur han räknar dem samman och hur han sedan hänvisar tillbaka till dessa dagar och säger precis som jag skapade världen på 6 dagar så ska ni arbeta i 6 dagar och så. Så det är helt tydligt och klart vad som menas. Och bibelkritikerna inser ju det. De säger att det är klart att enligt framställningen så är det inte 6 miljoner år utan det är 6 dagar. Det kan ju vem som helst se som har lärt sig alfabetet och lite grammatik och kan läsa. Det är därför som vi inte kan vika ifrån det. Om det är så att det står en sak, men det ska inte betyda vad det står, ja då är inte Bibeln klar. Då kan vi inte riktigt veta. För då kan vi säga, ja det ser jag väl, du hänvisar dit och det står verkligen så. Men det kanske inte betyder vad det står. Jag behöver inte bry mig om det. Och då kommer alla de bibliska lärorna som är så dyrbara för oss att vackla. Det är alltså inte av för nöjes skull eller bara för att retas med somliga som man står upp och säger, jag tror att Bibeln, jag tror att skapelsen blev till på 6 dagar precis som Bibeln säger. Utan det är därför att det är ofrånkomligt. Det står så klart och tydligt. Och som jag sa redan förut, det finns egentligen ingen anledning att säga att ja, men vi får nog ändra på det där lite för att ha gott samvete inför annat vetande och annan forskning. Det finns inget annat vetande och någon annan forskning som kan visa att det skulle ha gått till på ett annat sätt och tagit mycket längre tid. Utan att man antar det beror ju på att man har lanserat en filosofi som går ut på detta att skapelsen har skapat sig själv. Och att man tycker att det är då rimligt att om skapelsen kan skapa sig själv, om skapelsen är Gud och producerar sig själv, så måste det ta en väldigt lång tid. Det håller vi med om. Det måste ta så oerhört lång tid att det kan aldrig ske. Att skapelsen skulle ha skapat sig själv. Och att det skulle vara mer förnuftigt. Otroligt. Och när man har dragit den felaktiga slutsatsen att det är de krafter med vilka nu Gud uppehåller världen, det är på det sättet som man också skapade fram världen. Bibeln säger inte så. Och hur skulle det kunna gå till? Hur skulle de första människorna kunna bli till om de skulle bli till genom de regler och ordningar och lagar som nu människor blir till? Då måste det ha funnits några föräldrar då åt Adam och Eva. Och då måste det ha funnits några föräldrar åt föräldrarna till Adam och Eva. Och så måste det ha funnits några föräldrar till föräldrarna till föräldrarna till föräldrarna till Adam och Eva. När Gud skapar först, då måste det vara ett under. Vilket det är. Genom ordet skapar han. Så stor och mäktig är han. Så att det synliga inte har blivit till av något annat synligt. Utan det som inte fanns förut blev där till. Det hade inga naturliga föräldrar. Adam och Eva hade ingen annan. Hade ingen pappa och mamma. De skiljer sig från dig och mig. Gud skapade dem. Eva har inte skapats på samma sätt som Haldis. Haldis har en mamma. Men Eva skapades på ett unikt sätt. Adam på ett unikt sätt. Och kunde inte det ske? Givetvis. Men när sedan Gud har skapat sin värld, så skapar han också dessa lagar som vi kallar för naturlagar, med vilka han i regel håller hela universum igång. Vi kallar det naturlagar därför vi kan studera på vilket sätt Gud uppehåller sin skapelse, hur han förnyar jordens anlete. Och det är ju på ett underbart och märkligt sätt, så vi kan också kalla det för under. Men det är under av annat slag, till skapelsens under. Där ser vi inga förklaringar till det, så vi ser att det var det och det förstadiet, utan det bara blev där. Det bara stod där genom Guds allmaktsord. Men nu måste vi gå till det underbara Guds ord, som hade en sån makt att skapa, och lära känna detta Guds ord bättre. Och jag tänkte nu inte så mycket gå in på frågan om Bibelns inspiration och hur bibelböckerna har kommit till. Jag tror det kommer upp ett bokbord här så småningom, och där finns det, tror jag, en skrift som heter Bibeln, dess ursprung och syfte, på svenska. Jag kommer inte ihåg vad den heter på norska. Självklart, om vi frågar efter vad säger Bibeln om Guds ord, så är vi klara över att Bibeln har kommit till på ett annat sätt än andra böcker. Inte så att det inte är riktiga människor av kött och blod som har skrivit. Inte så att inte Gud har brukat människors pennor och människors språkbruk och annat sådant. Jo, det har han gjort. Till och med deras ordförråd. Till och med just deras stilmedel. Men han har i sin allmakt låtit dem med sina stilmedel och sina ord exakt teckna ner och bevara sanningen om Guds väldiga gärningar och Guds vilja, så att allt sammans är Guds inspirerade och helt igenom tillförlitliga ord. En del har tänkt, ja, men då måste väl Gud ha sövt ner dem på något sätt, så att de sov, och sen rörde den heliga ande handen och de skrev, och deras tanke och intellekt och allting var bortkopplat. Ja, så vill vi kanske med förnuftet försöka förklara det. Men så ser inte Guds ord. Det är ett mänskligt påhitt. Och vi kan se att han har låtit Lukas bruka sitt ordförråd, och Paulus sitt ordförråd, och Moses sitt ordförråd, och Jesaja sina speciella stilmedel. Men Gud som har skapat allt, människans språk och tunga, han har också förmågan att med just dessa profeters och apostlars speciella stilmedel exakt uttrycka sanningen för oss, så att allt sammans är Guds ord. Men detta ska jag inte tala så mycket om nu, utan jag ville nämna lite grann om att Guds ord i dess mäktiga verkan är lag och evangelium. Och vad menas då med detta att Guds ord är lag och evangelium? Ja, man måste ju kunna skilja mellan lag och evangelium. Och om vi ska formulera detta enkelt, så kan vi säga att i lagen, där talar Gud om för oss vad vi måste göra och vad vi inte får göra. Lagen innehåller stadgar. Lagen säger, du skall göra så, du skall inte göra så. Och lagen kräver av oss fullkomlig lydnad. Lagen handlar alltså om vad vi ska göra. Evangelium handlar inte om vad vi ska göra. Evangelium uppenbarar för oss det som är totalt främmande och okänt för vår natur, det vi inte förstår. Evangelium uppenbarar vad Gud har gjort och alltjämt gör för vår frälsning. Lagen handlar alltså om vad vi ska göra eller inte göra. Evangelium handlar om vad Gud har gjort och alltjämt i sin stora godhet och nåd gör för vår frälsning. För att du och jag ska bli evigt lyckliga och arvingar till himmelen, till det eviga livet. Evangelium innehåller inga bud eller förbud. Evangelium innehåller bara löften. Löften om nåd och förlåtelse. Ja, men säger du, finns det inte evangelium till exempel? Gör bättring och tro evangelium. Eller befallningen, tro på Herren Jesus så blir du med ditt hus frälst. Jo, sådana befallningar finns. Men det är en befallning av helt annat slag än det lagiska, loviska budet. Det är ungefär som häromdagen när jag spelade tennis och jag var skyldig min tennispartner ganska mycket pengar. Jag har spelat med honom nu ett par terminer och han har betalat och betalat. Han får räkningen och jag har inte betalat någon gång. Och nu var jag så skamsen att jag tänkte, jag kan ju inte bara spela, det är ganska dyrt numera. Någon gång måste jag väl betala. Och så tog jag fram, alldeles för lite egentligen, tog fram 200 lappar och sa, ta det här. Jag har spelat så många gånger men jag har inte betalat. Det är alldeles för lite, men ta det här så länge. Jag fick inte betala. Och han gav tillbaka det och han sa, ta det här. Nej, jag måste betala. Självklart. Och han tog tillbaka och gav det till mig och sa, ta det här. Det är inte den lagiska, den loviska befallningen. Måste jag alltså göra någonting för att få spela? Nej, jag behövde inte göra någonting. Inte ens betala. Inte göra rätt för mig till en liten del. Ta det här. Ta emot det här. Det är evangeliets befallning. Den innebär inte att nu, jaha, måste jag åstadkomma det. Nej, du ska inte göra någonting. Ta det här, det är fritt. Och jag stod emot, men han insisterade och riktigt, hör inte vad jag säger? Så är det med evangeliets befallning. Tro evangelium. Ta emot det. Du behöver inte betala. Jag har betalat. Evangeliets bud eller befallning att vi ska tro, det är alltså inte ett loviskt bud. Det är en nådig och kraftfullt framförd inbjudan att vi fritt ska ta emot Guds framräckta välsignelser. Att vi inte ska försmå dem och säga jag vill inte ha dem. Att vi ska ta emot dem. Går vi så till lagen igen, så ger också lagen löften. Lagen lovar också evigt liv, men aldrig villkorslöst. Lagen kräver någonting. Ställer villkor. Lagen lovar evigt liv på villkor att vi är fullkomligt lydiga. Men evangeliet lovar evigt liv ovillkorligt, fritt, gratis. Det här har människor svårt att förstå. Jag har till och med hört från fromma kretsar, till och med i Norge, att man har sagt det är för hemskt. Det finns somliga som går ut och säger att evangelium är ovillkorligt. Men det är precis vad det är. Helt gratis. Helt fritt. Ovillkorligt. Om vi för in villkor i evangelium så blandar vi samman lov och evangelium. Och vi förstör Guds ord. Nu säger du då kanske, ja, men måste jag inte i alla fall ångra min synd och bli en botfärdig människa? Ja, då är svaret detta att Gud har ju givit oss Guds ord som lov och evangelium. Så visst vill Gud att vi ska ångra vår synd. Att vi ska se hur förskräcklig synden är. Och se hur snärjda vi är i synden. Och hur hjälplösa vi är. Hur vi sitter fast och inte kommer ut. Kommer loss. Det är därför han har givit oss loven. Eller får jag säga lagen. Det betyder loven. Det är därför han har givit oss Guds ord. Inte bara som evangelium utan också som lag. Så vi ska se hur förfärlig synden är. Och ångern över synden. Det är många som tror det. Det är någonting som jag ska kämpa fram. Nej, den måste också skapas hos oss av Gud. Och Gud har makt att skapa fram ångern. Han skapar den genom lagen. Genom lagen verkar Gud hos oss ånger. Överbevisar oss om vår syndighet. Visar oss syndens förskräcklighet. Så när jag bävar inför synden, är förskräckt över synden, förstår att det drar olycka över mig. Jag måste komma ifrån synden. Det är lagens verk. Men lagen talar inte om för mig hur ska jag komma ifrån synden. Lagen ger mig ingen hjälp bort från synden. Utan det gör evangelium. Och evangelium kommer då inte och säger, jo, du kan komma ifrån synden. Det är det glada budskapet. Om du ångrar det nu riktigt ärligt och uppriktigt. Och sen försöker att älska din nästa och älska mig. Då blir du fri från synden och jag förlåter dig alltsammans. Det är ju inte evangelium. Och något sådant har ju ingen makt att tända något hopp hos den som har sett hur fruktansvärd synden är. Utan det är ju ytterligare lag som jag då kommer med. Och som gör mig ännu mer förtvivlad. Vad var det som gjorde att Judas Iskariot gick bort och hängde sig? Han kunde inte se något evangelium. Han kände inte till något evangelium. Det fanns för honom inget evangelium. Synden finns det ju räddning för. Hans problem, det var att han kände ingen nåd. Ingen förlåtelse. Han hade så ofta och så länge missbrukat ordet. Han var helt främmande för evangelium. Det var som det inte fanns något evangelium. Och då fanns det ju ingen räddning. För en så stor och svår synd. Visst fanns det räddning i evangelium för denna svåra synd. Men han kunde inte se det. Fördärvet så. Det är det som kan rädda den som har blivit överbevisad om synd och förskräckt och ångerfull genom lagen. Är endast evangelium. Det villkorslösa evangeliet som säger, du ogudaktige, hjälplöse syndare, jag förlåter dig alltsammans. Jag förklarar dig rättfärdig, inte på grund av vad du har gjort, utan för Kristi skull. Är du rättfärdig? Tillräknas hans rättfärdighet. Så tröstar evangelium dem som är bedrövade till följd av sina synder. Evangelium verkar tro och förtröstan på Gud. Verkar kärlek till Gud. Och endast det villkorslösa evangelium kan upptända en sådan tro, en sådan kärlek till Gud. Det är inte så att den kärleken måste finnas först. Och sedan får jag veta att Gud är nådig. Nej, först måste jag få höra att jag har en nådig Gud. För att det ska kunna upptändas någon kärlek. Lagens Gud upptänder ingen kärlek. Den kan väcka hat och trots. Den uppväcker och upplivar köttet. Och köttets sinne är fiendskap emot Gud. Men evangelium har makt att tända tro. Och så är det alltså mycket viktigt att lag och evangelium brukas. Och att det brukas också för den som nu är troende. En del har tänkt detta att när man väl har blivit troende så behöver man aldrig mer höra lagen. Och man har glömt bort att man alltjämt till mycket stor utsträckning är kött. Man är inte bara ande. Man är inte bara ny människa. Man är kött och ande. Och dessa två ligger i strid med varann. Vi behöver lagen. Och man har ju sagt att lagen verkar på ett trefaldigt sätt. Man talar om tre bruk. Och på svenska kan man säga, för att komma ihåg det här, det rimmar då att lagen verkar som en tygel, som en spegel och som en regel. Och ni kanske inte vet vad det är. En tygel, vad kan det vara för någonting? Jaha, så det förstår ni. Och en spegel, det tror jag ni förstår. Och regel, det förstår ni också. Det rimmar på svenska. Tygel, det första bruket, spegel, det andra och regel, det tredje. Då kan ju någon säga, ja men tygel, det första bruket är väl bara för de råbarkade världsmänniskorna. Ja, det är för dem. Visst, men inte bara för dem. Utan lagen fungerar som en tygel också för dig och mig. Om vi är troende människor. Så här står det i de lutherska bekännelseskrifterna. Ty lik en otämd och gensträvig åsna. Är den gamle Adam ännu en del av dem som är troende. Och denna del, denna otämda åsna, denna gamla Adam som finns också hos den troende, måste tvingas till Kristi lydnad, inte blott med lagens undervisning, förmaning, pådrivande och hotelse, utan stundom även med straffens och plågornas knölpåk. Vet ni vad knölpåk kan vara? En riktig grov käpp så här som man har och driver på och slår det ovilliga djuren. Knölpåk. Därför att vår, ni vet, man driver på en åsna, den vill inte gå åt rätt håll. Man får verkligen snärta på ordentligt. Det var det första bruket. En spegel, ja, det är jag ser mitt elände och min synd, mitt onda hjärta. Så här säger bekännelseskriften om detta. Så ofta det troende sålunda stapplar, bestraffas det av Guds ande genom lagen. Spegeln visar oss hur det är fatt att vi stapplar, hur svaga vi är. Vi faller, ja, vi syndar på många handa sätt med tankar, ord och gärningar. Och det tredje regel, det tredje bruket, det är detta. Denna lagens lära är även därför nödvändig för det troende, att det icke må falla tillbaka på någon självtagen helighet och fromhet, och under förevändning av andens ingivelse ställa till med självvald gudstjänst utan stöd av Guds ord och befallning. Alltså att man blir överandlig, man blir svärmisk, man får extra uppenbarelse, tror man. Och säger, så här ska man göra om man ska vara riktigt god och helig och en rätt kristen. Och så hittar man på egna regler och fromhetsövningar och tänker, om jag gör så, om jag klipper mitt hår på det sättet, om jag kläder mig på det sättet, om jag går på det sättet, om jag bugar på ett visst sätt, regelbundet, då, det är så man ska göra, då uppfyller jag på rätt sätt lagen. Ja, då kan det till och med bli som katolikerna lärde, att jag har gjort för mycket. Så man har fått överlopp, man har gjort för mycket, och detta som är för mycket kan sen kyrkan dela ut till den som har för lite genom avlaten. Nej, vi kristna behöver också Guds ord för att inte hitta på egna regler, utan hålla oss till Guds bud. Inte komma med människobud och göra dem till gudomliga bud. Ni vet säkert hur lätt det där är. Jag vet inte om ni känner till det i er omgivning eller hos er själva. Att man får en egen katalog av bud som de riktigt heliga ska hålla. Jag vet inte hur det är på det Heliges ö och Karmö. Kanske det finns några där som har sina egna bud. På andra håll har de kanske lite annorlunda bud. Men Guds bud är alldeles tillräckliga. Och de är de sanna och rätta. Och därför behöver vi lagen som troende också som regel. Och detta är då en regel för den nya människan. När vi talar om det tredje bruket, då tänker vi på den nya människan. Och nu är det så med den nya människan att hon är inte som den där åsnan, gamle Adam. Utan nya människan vill göra det Gud säger. Vill vandra i Guds ord. Nu har en del sagt att, ja, vi behöver inte använda lagen för det troende. För de gör ju automatiskt vad Gud vill. De har ju en ny håg och lust. De ska inte tvingas på något sätt. Ja visst. Det är alldeles sant när det gäller den nya människan. Men vi är ju inte nya människor alltigenom. Vi har ju den här åsnan också i oss. Den gamle Adam som är som en otämd åsna. Så långt som den nya människan angår, vad den beträffar, så behöver man inte driva på med någon knölpåk och säga, så här ska du göra. Utan den vill göra det glatt och villigt och gärna utan att tvingas på något sätt. Men den bör veta vad den ska göra så att den inte hittar på egna fromhetsövningar. Men på grund av vårt kött, på grund av att den gamla Adam finns kvar så länge vi lever, också hos den troende, så behöver man också drivas på och hotas och straffas och piskas av lagen. Köttet ska kuvas, ja, korsfästas. Korsfästas med Kristus. Så är det alltså mycket viktigt att komma ihåg att detta mäktiga Guds ord som var verksam till skapelsen och vars storhet och makt vi ser när vi studerar skapelsen. Detta mäktiga Guds ord är lag och evangelium. När detta mäktiga ord verkar på oss så verkar Gud genom lagen och genom evangelium. Lagen kan inte frälsa oss. Lagen är inget nådemedel. Lagen kan inte göra oss till hälften kristna. Men lagen gör ett förberedelsearbete på det viset att det blottlägger vårt stora behov av en hjälp som är utanför oss. Det finns ingen hjälp i mig, hos mig. Utan endast om hjälpen kommer utifrån. Om rättfärdigheten finns någon annanstans. Nämligen på Faderns högra hand. Att Kristus är min rättfärdighet. Då finns det räddning. Och det är just vad då evangelium kommer och säger till den slagne, inom lagen, slagne, nödställde, behövande. Du är förlåten. Jag har dött för dig. Inte, jag kanske ska dö för dig ifall du nu reser dig upp. Jag har redan dött för dig. Dina synder har redan tillräknats mig istället för dig. Och min rättfärdighet, den ger jag åt dig. Den har jag vunnit åt, inte bara dig, också åt de där andra som inte frågar efter den. Hela dagen står jag med uträckta armar mot ett ont och ohörsamt folk, säger profeten. Och när då lag och evangelium får verka hos oss på detta sätt och behöver brukas dagligen, så utför Gud sitt under och visar sin makt. Amen.